alla säger vi idag, för det är podcast nummer 174 från Ålands Handel. Och idag ska det handla om Viking Lines rapport som kom i morse över år 2023. Välkomna till studion, Jan Hanses, vd för Viking Line.
Tack, tack.
Och informationsdirektör Johanna Boyer-Svanström.
Tack, tack. God morgon.
Roligt att se er igen, det är ett år sedan senast.
Ja.
Fredrik, du sitter och läser bokslutet precis just nu, för det har kommit as we speak, som det heter. Vad har du för förväntningar innan du visste vad som skulle komma?
Jag har förväntningar att det har gått bra. Sen är jag mest nyfiken på vad man säger om nästa år kanske. Men jag har inte hunnit börja läsa ännu ens, så jag har ingen aning.
Och det här ska vi prata vidare om just, för nu är det ju så att Viking Line styrs av börsregler och de får bara publicera sitt resultat en viss tid, och det hände klockan 9 denna morgon. Men vi ska lite inleda med på ett allmänt plan medan Fredrik granskar siffrorna och sen kommer med de riktigt svåra frågorna. Om ni måste välja några saker som sticker ut från fjolåret, vad är det som man tar med sig?
Ja, för min del, eller några saker, det stora projektet som vi satte igång i fjol, började med på sommaren, var ju att vi köpte Birka och grundade det här samföretaget med Gotlandsbolaget, som innebär ju att vi måste börja tänka på ett annat sätt för den delen av trafiken. Vi ser att vi ska samarbeta med en jämbördig part, vi är inte ensamma om det. Det är ett stort uppdrag att genomföra.
Det där stannar jag lite till en liten stund för. För hur har det gått? Det är två rederier med starka viljor, om man så säger. Når man en gemensam kultur så där bara?
Ja, vi arbetar ju på det. Men som du säger, så är det ju starka viljor inblandade också. Så att, vi ägnar ju en viss tid åt att försöka namnge fartygen, men vi har lyckats med det också.
Det landade i Birka Gotland, Johanna, va? Förlåt nu, men det kändes ganska trist.
Jo, men att samtidigt så var Birka ett så väl etablerat varumärke, och det har ett stort värde för alla de trogna Birka-kunderna, så att vi ville nog ha med Birka på något sätt. Att det var en utgångspunkt att eftersom det finns så många som har så många som känner positivt inför Birka. Så vi är väldigt glada att vi fick hålla kvar det namnet. Och Birka Gotland kändes ganska naturligt. Det fanns alla möjliga förslag, men efter att vi hade manglat det ganska länge, så på något sätt föll det naturligt. Och jag tycker att det är ett bra namn. Hon kommer att vara annorlunda, men man ska också ha en igenkänningsfaktor där. Hon blir jättefin. Hon kommer att bli jättefin.
Är inte det ofta så med varumärken att man till en början så tycker man att men vad? Och sen när det får sjunka in lite så känns det faktiskt ganska okej.
Det är ju nog så att det där, och sen måste man komma ihåg att det finns olika dimensioner i ett varumärke, hur det byggs upp och hur värdefullt det blir. Det tar lång tid att bygga upp ett nytt varumärke, väldigt lång tid. Så har du ett varumärke från tidigare som har många positiva dimensioner, så är det nog värt väldigt mycket också i pengar.
När ni satte igång då Birka Gotland, eller ska sätta igång den, så kom ni ungefär överens om att Gotland ska sköta driften och Viking Line ska sköta servicen, så där lite övergripande. Hur landar man i det?
Ja, det är väl kompetensen egentligen som styr det. Gotlandsbolaget har ju inte haft en kryssningsverksamhet, medan vi har haft det med Cinderella. Det här ersätter Cinderella, och Cinderella har en svensk besättning som naturligt kan flytta över. Och då, för att båda parter ska bidra, så då tar Gotlandsbolaget hand om driften. Men då ska man ju också säga att visst har en del av driftsmanskapet från Cinderella flyttat till Gotlandsbolaget. Så det kommer nog att vara en stor...
En liten blandning också.
Ja, men en stor andel gamla Cinderella-människor och Viking Line-människor.
Jag var och hälsade på dit här om veckan och träffade intendent Limnell och befälhavare Jansson. Och det var roligt att se dem, för De är faktiskt, de har jobbat med det här hela sitt liv och kört flera gånger än vad man kan begripa mellan Sverige, Åland, Finland och så vidare. Men de var ändå på hugget för att fortsätta. Ni har någon slags anda där som funkar.
Vi har nog en sån här vikinganda som vi talar om, och den kommer nog att återspegla sig också i det här bolaget, i Gotlands Gacken som vi kallar det, Gotland Alandia Cruises. Även om det är ett joint venture-bolag så kommer det att återspegla sig att vi, det är ju väldigt många av våra anställda som jobbar där. Och vi välkomnar ju också de som kommer från Gotlands bolaget till samma gemenskap. Vi har en sån här känsla i bolaget, i synnerhet de som har jobbat länge, och väldigt många har jobbat länge.
Och på vd-nivå, är ni fortfarande kompisar med Gotlands bolaget?
Jo, vi är faktiskt väldigt goda vänner på vd-nivå. Vi har en styrgrupp som består från vår sida av mig, Mats Engblom och Peter Hellgren. Och från deras sida Håkan Johansson, Anders Boman och Markus Risberg. Och vi träffas över Teams en gång i veckan, och där har vi byggt upp ett bra samarbete, och vi är kompisar.
Men det är verkligen på högsta nivå alltså, det som man har valt att gå in för, att man har inte delegerat det ner i organisationen?
Nej, men det här är ju nog en styrgrupp. Om man sen då tänker när det att sätta igång ombordverksamheten, kommersiella ombordverksamheten, så är det ju på nivån under. Och det leds av Ville Hård från vår sida.
Om man tar nu, det här är ju den mest kanske konkreta nyheten under fjolåret, men ni ägnade också mycket tid åt att förbereda för framtiden. Det resulterade i att ni nyligen gick ut med ett nytt samarbete med Stockholms hamnar och Åbo hamnar kring green corridors, gröna korridorer. Hur ska man förklara gröna korridorer för folk som inte riktigt vet?
Gröna korridorer bygger på någonting som kallas Clyde Bank-deklarationen, som då har inrättat ett antal anknytningar mellan länder som då blir korridorer, och som, där man ska arbeta för att på sikt, och här har vi i Stockholms gröna korridor, så har vi målsättningen till 2035 att då ska trafiken vara fossilfri. Och det här kommer vi att göra stegvis och med olika åtgärder. För vår del kommer ju nog de fossila bränslena att vara någonting som inträffar mot slutet av den här perioden. Därför de finns, ursäkta, fossilfria bränslen.
Ja.
Därför de är tillgängligheten inte tillräcklig ännu. Men att det här är då ett steg på vägen dit. Vi kommer under, jag kan tänka mig att det största, eller första åtgärden som blir aktuell, att vi elektrifierar så mycket som möjligt på den här linjen. Det vill säga vi sätter in battery packs som gör att du kan köra större del på elektricitet, och det passar ju väl när vi har dieselelektriska lösningar.
Kommer det att Hur tror du att det fossilfria bränslet ser ut då?
Ja, det först,
man måste gissa.
Ja, jag gissar att det är fossilfritt. Först och främst, om vi säger att det första alternativet är ju biogas. Och det kommer vi, det gör vi ju delvis redan, och vi kommer att öka mixen av det, inblandningen av det. På sikt så är ju e-metan någonting som vi gärna skulle använda, och där det som kan nog haka väl in med Ålandsbankens projekt här, vindkraftsprojekt och en produktion av e-metan.
Det där är intressant, så det finns alltså ett visst samarbete redan nu där man blickar väldigt långt framåt i tiden, eller rätt långt.
Ja, det gör det.
Vi är ju också med i en grön korridor mellan Helsingfors och Tallinn som vi skrev under här under hösten. Där jag har varit ganska mycket involverad i den korridoren, så det är ett liknande jobb där också. Där är Eckerö Line med och Tallink Silja, och så är städerna med också, Helsingfors stad och Tallinn stad och hamnarna. Och det är också ett arbete som ska fortgå där det blir arbetsgrupper under en styrgrupp som alla kommer att ha definierade målsättningar och det ska mätas upp vad man når. Men att den stora frågan är ju fartygsbränsle, alternativa bränslen för bägge projekt. Det är ju det som är det, där man kan göra något, få ner liksom, de här utsläppen radikalt. Det är nog det som är stora frågan. Även om de här alla andra åtgärderna också bidrar, men det är nog där det avgörande kommer att vara.
Vi ska snart släppa in Fredrik, för nu har han granskat bokslutet som kommer. Men jag har en sak till innan. Om ni skulle se branschen som helhet, den är ju en ganska trögrörlig bransch där era passagerare ropar efter enkla lösningar, men ni vet att det finns inga enkla lösningar. Det är många små detaljer som ska in. Men om ni skulle drista er till att säga någonting som ni vet idag som ni inte visste för ett år sedan. Alltså vad skulle ni säga att det är den här stora insikten som har fallit in under året som gick?
Som är idag och som inte var i fjol. Kanske utsläppsrätternas prisnivå. Att det för ett år sedan hade man ju ingen aning om var de skulle landa. Man talar om från 50 till 200. Det är ju en sån här sak. Vi har ju själva köpt utsläppsrätter nu om vi pratar om det. Så det är kanske en sån här sak som man var lite... kände sig lite rädd inför att vad som komma skulle. Så det är nu en sak som jag kommer så här spontant, men du Jan kanske kommer på något
annat. Men jag skulle väl säga på det viset att det är nog övergången till att från och med januari så är vi i ett system där vi ska betala för utsläppsrättigheterna, och det här prisutvecklingen på dem har vi ju fått en bild av. Vi har redan köpt, vi började köpa redan i våras för ett år sedan. Så vi har en kanske hälften av det som behövs nästa år när vi ska leverera den första, eller överlåta den första. Prisutvecklingen på utsläppsrätterna har ju varit intressant faktiskt, att den har ju gått ner.
Alltså.
Och man förväntar sig ju en ökning när sjöfarten, en prisökning när sjöfarten går in i systemet, men det har inte materialiserats ännu. Men det här kan förändras efterhand. Det som jag tycker också var bra, att vi lyckades få det här ö-undantaget på plats som gör det möjligt för oss att inte det här avstå ifrån utveckling mot en fossilfri drift, utan gör det möjligt för oss att satsa på utveckling av just det och använda pengarna till det och säkerställa att de då används för vår del till det ändamålet.
Precis. Vad kostar de sen sist och slutligen, om det, man gissar mellan 50 och 200, vad är det ungefär nu?
60.
Okej, okay. Så på lägre nivån i alla fall.
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Anna, visste du om att Ålandsbanken har utsetts till Finlands bästa private banking-aktör 3 år i följd?
Det har jag noterat, men då är ju frågan så här för mig lite grann. Vad är private banking, Fredrik?
Det är en tjänst för kunder som har hunnit samla ihop ett större kapital och därmed har ett större behov av mer personlig service. Till exempel att få hjälp med att förvalta de här pengarna.
Just det. Det är väl förstås en viss skillnad mellan att tjäna pengarna och förvalta dem. Man behöver inte nödvändigtvis vara bra på bägge, antar jag.
Nej, och det som jag gillar med Ålandsbankens private banking, det är att man kan själv välja hur stor roll man vill spela i hur ens pengar placeras. Antingen så väljer man diskretionär förvaltning och då tar banken helt hand om placeringen åt dig. Eller så väljer man konsultativ förvaltning. Då fortsätter man fatta sina egna placeringsbeslut, men man får råd av sin private banker. Eller så väljer man att vara en aktiv placerare och använder sin private banker mer som ett bollplank. Är du med på skillnaden?
Absolut, eller vi kan säga ungefär. Framförallt så tror jag ju stenhårt på att man ska dra nytta av att andra kan det här, och då kan jag ägna mig åt det som jag kan. Det är väl så vi bygger tjänstesamhället, eller hur?
Absolut, och man ska inte skoja bort de här höga vitsorden Ålandsbanken får för sin private banking. Så att om man har ett kapitalförvalta så tycker jag det är en jättebra idé att ta hjälp av riktiga proffs verkligen.
Så för att få veta mer om Ålandsbankens private banking så går man in på ålandsbanken.dax/private banking förstås. Eller så besöker man något av bankens kontor, eller så ringer man 018 29 0 11 och får reda på mer av folk som kan. Vi säger varmt tack till Ålandsbanken för att de är med och sponsrar den här podden.
Fredrik, det är dags. Du har suttit tyst så länge som man börjar undra om du är vid liv.
Ja, jag sitter och läst.
Är du chockad eller glad eller nöjd eller
överraskad? Nej, alltså det är ju det sista kvartalet för Viking Line är ju inte det viktigaste kvartalet, så det var ju ganska väntat vilka resultat man skulle göra. Jag har inte lyssnat på vad ni har sagt knappt, för jag har ju suttit och läst, men så jag vet inte om jag har sagt det on air, men det här var det bästa resultatet någonsin för Viking Line, eller sen börsnoteringen.
Ja, åtminstone sen börsnoteringen 95, så ja. Är det. Det kan till och med vara, hur är det Jan, har du kollat ännu längre bak?
Ja, vi har försökt kontrollera, men vi har inte lagt desto mer energi vid det, men när man bedömer vad som inträffade i början på 90-talet, så ska jag säga att det var osannolikt att det skulle vara bättre då.
Mm.
Och möjligen då det året när Mariella sattes i trafik så kom man till ett bra resultat, men då var ju också flottan så mycket mindre. Så att,
ja, det är ni ju nu också. Ni har väl kört med, är det 5 fartyg under året jämfört med 7 som det var länge. Och ändå intäkterna är ju på samma nivå, men kostnaden är betydligt lägre. Och det betyder ju att resultatet på sista dagen blir bra. Hur lyckas ni liksom ha en så hög omsättning när ni har färre fartyg? Är det liksom högre priser ombord, eller fler passagerare, eller är det en kombination av allting?
Det är en kombination av allting, men speciellt är vi ju väldigt glada över biljettprisnivån som vi har lyckats etablera på en väsentligt högre nivå än den som rådde tidigare. Och det är viktigt med tanke på att vi ska absorbera kostnaderna för utsläppsrätterna i framtiden.
Hur har ni kunnat höja biljetten? Är det tack vare att det är färre fartyg på varje rutt som konkurrerar med varandra? Eller?
No, alltså om man tittar före pandemin, så i vårt trafikområde så var det ungefär 20 miljoner passagerare på betydligt fler fartyg om man tittar på alla konkurrenter. Och nu ligger vi kring 14 miljoner. Så det betyder att kapaciteten har minskat på Åbo-linjen, till exempel Åbo-Stockholm, så har konkurrenten bara ett fartyg. Och det betyder att det finns... Det har liksom normaliserats kanske, att det är bra att kapaciteten har gått ner. Och att det är nog en orsak. Sen också kanske det att man efter pandemin reser igen. Folk har saknat resande och det har hållit i sig att resa inom närområdet. Världssituationen är den att alla vill inte åka längre vägar heller, om man tycker att det här är ett enkelt sätt att få rekreation. Att man åker på en kryssning eller åker till Stockholm från Finland eller vice versa från Sverige, Tallinn.
Ja, det sa ni ju också innan pandemin. Ni sa ju om och om igen att kapaciteten var för stor på Östersjön. Att den var liksom inte helt hållbar sådär. Nu är den på en bättre nivå. Liksom.
Ja, vi dumpar inte priser som vi Nej. Gjorde på det. Alltså, man sålde ju väldigt billigt vissa avgångar, och det gör vi ju inte nu. Inte på samma sätt att man var tvungen att sälja. För att det var ju, hade för mycket. Det är alltid bättre att få... Du har ju dina fasta kostnader och så måste du få volymerna in. Men vi behöver inte kämpa på samma sätt som vi gjorde tidigare.
Det roligaste tycker jag är ju att titta vad ni skriver om nästa år. Ni förväntar er att alltså resultatet ska vara i nivå med 2023 då, alltså för 2024. Dock liksom bortsett från en reavinst på 8,6 miljoner för Rosella, så att på sista dagen så kommer det bli lite sämre resultat i år än i fjol.
Ja, vi eliminerar ju den här engångsposten då från Rosella.
Om jag ställer en sån här fråga, ni kommer ju ha ett halvt fartyg till snart, Birka. Hur kommer det sig att ni inte enligt era bedömningar klarar av att göra ännu bättre i år när ni har ett halvt fartyg till?
Liksom? Vi ska inte utesluta att vi gör ännu bättre, men nu ska man komma ihåg att vi har ju Birka här, vi håller på och sätter henne i skick för trafik. Hon kommer i trafik först 20 mars, och vi har en det första kvartalet egentligen där hon bara ligger och drar kostnader. Så det den här uppstartskostnaden är också en faktor som gör att vi är då så här försiktiga med uttalanden för framtiden, eller för nästa år.
Det här med att Viking Line har uppnått en helt annan lönsamhet nu jämfört med innan pandemin. Är det här bestående? Eller kommer det att bli den här situationen igen att vi får en mördande konkurrens på alla linjer? Vad tror ni om ni får liksom titta?
Jag tror inte. Men vi kan ju inte styra konkurrenterna. Men att det vad jag nu ser. Vi hade ett exempel här i november i fjol när marknaden väg kraftigt ner. Och det gällde, kunde vi avläsa alla aktörer. Men vi såg inte att någon, vi ville inte gå och dumpa priserna och ingen annan gjorde det heller. Vi kan ju inte sitta och prata om det här, men att man kan avläsa det i efterhand.
Mm. Det här samarbete med Gotlandsbolaget om Birka, det har ju blivit lite viralt sådär på Facebook och sånt. Alltså folk verkar ju helt urväntade på att få åka med den här båten. Sitter ni och gnuggar händerna och är helt säkra på att det här kommer att bli tidernas succé nu, eller är det svårt att veta det där på förhand?
Intresse är ju väldigt stort, det ser vi ju, och sen har vi ju, hur många är det, 700 000 Cinderella-resenärer, alltså som har åkt kryssning med Cinderella, en liknande produkt, som också väntar på Birka, för att Cinderella kommer vi ju att flytta nu till linjen från Stockholm till Helsingfors.
Men ni kommer inte konkurrera med er själva på
nej, den? Nej, på det sättet, så att vi vet ju att intresse är stort. Sen bokar man ganska sent den här typen av kryssningar också, vi har mycket bokningar inne, det har vi.
Så folk snackar inte bara att de ska åka, de kommer att åka.
De kommer nog att åka, jo.
Ja. Är inte ett stort en risk att sätta in Cinderella på Helsingfors? Ni har ju kört med Gabriella nu ett år ungefär, va? Och, men ni ser att det finns utrymme för två fartyg nu?
Alltså visst är det ju ett någonting vi prövar här. Men om vi tar fraktens behov till exempel, så efterfrågas det ju dagliga avgångar. Men samtidigt ska man bereda sig på att det tar en viss tid att bygga upp den här marknaden igen. Mm.
Men ni är långsiktiga och tålmodiga. Det
ska vi nog göra.
Är det inget alternativ att sälja fartyget?
Vill du köpa den?
Med tanke på hur det gick på börsen så igår så nej.
Vi har inte en ekonomi i vår
bolag. Speciellt inte idag kan jag säga. Det var en kämpedag igår.
Vi brukar säga att allt är till salu till rätt pris.
Jo, så är det. En sak som jag funderar på. Finland och Sverige utmärker sig i Europa genom att vi har en otroligt dyster syn på, alltså hushållen har en dyster syn på sin egen ekonomi. Vi är väldigt deppiga i Finland och även i Sverige. Märker ni inte av det här på människornas beteende ombord och vad de köper i taxfree och sådär, eller liksom, köper fortfarande folk?
Jag tror att vi är en sån deppighetsprodukt, för det såg vi på 90-talet också när det var riktigt tokig depression eller då det var allvarligt.
Laman.
Så då liksom, då kanske man byter ut den här lite dyrare resan och åker med oss, och är man deppig så åker man och förlustar sig en dygn och inte ser vi direkt av det, men det är klart. Det återspeglar ju sig i samhället, som du säger. Så,
så ni är så här lite affordable luxury? Som
ja, vi kanske kommer undan här på ett sätt lite lättare i det fallet. För att vi är nog ändå, fast man är deppig så kanske man ändå vill ibland lite förlusta sig och ha trevligt.
Och det är inte heller så att folk liksom fingrar på chatten efter pappen och sen bara, nej men jag tar lådvin istället. För att det är lite dystert.
Nej, inte skulle jag säga det. Vinerna ökar ju generellt. Det är starkspriten de kanske lämnar. De lämnar vodkaflaskan och tar en chaton efter. Jag skojar, men att det, ser vi, det är ju också en trend att man har gått över till svagare drycker. Men nej, inte vet jag. Jag skulle inte säga det.
Mm. Jag tror vad vi kan avläsa så här långt in i detta år. Då måste jag fundera på vad jag kan säga, men i varje fall så... Man hade ju kunnat tänka sig en sån här utveckling som du föreslår här, att man går till billigare varor eller man är försiktigare. Kanske inte, vi har inte kanske sett det ännu, men vi har ju två månader under det första kvartalet som kommer att vara långa och säkert utmanande, så vi får se hur det kommer att utvecklas.
Imponerande ändå. Ja. Kanske det när man är på kryssning, då tappar man omdöme. Liksom. Man beter sig inte som man gör hemma när man snålar.
Nej, precis.
Tack och lov, det är väl det som är själva grejen.
Ja, lite så här vardagsflykt.
Sen har vi ju gjort så också att det är lite billigare och förmånligare om man bokar sin kryssning och måltiderna på förhand. Och sen när du kommer ombord så har du en ny plånbok, för då har du betalat den, så du har liksom allt är färdigt där. Och sen kanske du går och uppgraderar och tar en Chateauneuf du Pape eller liknande. Mm. Att det finns en sån.
Det där är en väldigt mänsklig spaning där, för så där är man ju lite.
I synnerhet kvinnor ska jag säga. Mm.
Nej, likadan. Om man har betalat någonting en gång så då känns det som att det är borta. Då kan man börja om på nytt.
Precis, så då har man ny plånbok.
Exakt. Ja. Bra.
Nu måste jag blotta min okunskap. Har ni någon uttalad målsättning för hur stor del av vinsten som ska delas ut i dividend?
Vi har en dividendpolicy som säger att vi ska dela ut över tid minst 40% av vinsten. Men så ska man ta hänsyn till investeringsbehov och annat som då kan innebära en förändring av den här utdelningen.
Och i år så delar ni ut nästan 50%, va?
Ja.
Okej. Okay.
Alltså 1 euro per aktie bör vi
en
säga.
Euro per aktie.
Ja. Det är alltså dividendfest för aktieägarna.
Ja. Dividendfest?
Ja visst. Går upp från
utdelningsfest. Ja.
Går upp från 40 cent till 1 euro.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg här nu när aktieägarna har bidragit under pandemin. Mm. Så från att vi hade 10 miljoner 800 000 aktier så har vi nu 17 miljoner 200 000. Mm.
Vi hade ju en väldigt lyckad nyemission som övertecknades. Det var många som investerade i vårt bolag och som förväntar sig att kanske få lite utdelning. Att under pandemin, då det var verkligen tuffa tider, så hade vi ju den här nyemissionen. Och vi var ju väldigt överraskade att den blev så lyckad och övertecknades. Och då har vi ju fått väldigt många nya aktieägare som förväntar sig kanske att när det är ett bra resultat att de får ett litet tack för det. Och vi är väldigt tacksamma för det bidrag de gjorde då under pandemin.
Mm. Hur stor nystart var den där emissionen? Och jag i min lilla värld, när jag sitter på min kammare och funderar, så tänker jag så här att det känns som att det där, när ni gjorde emissionen och den blev så lyckad, att hela viken fick en någon slags ny energi. För sedan dess har det ju gått som tåget verkligen. Är det jag som övertolkar, eller var det en liten sån där nytändning? Liksom...
Ja, nu var det ju det, och tillsammans då fick vi ju Glory levererad i Kina. Och så kom hon hit och kunde inleda trafiken 1 mars. Så allt följde på plats där och resultatet blev väldigt bra. Så visst var det en nytändning.
Glory-effekten tror jag nog var stor bland personalen, att där vi hade väntat så länge och när det var ju så många som stod längs Runsala, alltså det var tusentals människor i horribelt väder som stod och väntade på henne. Vi var jätteförvånade och sen fick vi höra följande dag att om man såg på alla streamingfunktioner och nyheter hade 1 miljon finländare följt med antingen i nyheter eller streaming att Glory levererades, så då var vi nog ganska... Vi var jätteförvånade och vi var nog ganska berörda alla i Viking Line när hon kom. Och sen att hon dessutom var så fin som hon var. Du hade varit i Kina flera gånger, jag var några gånger, men jag hade ju bara sitt stålbitar. Och man hade sitt ritningar, och när man sen såg henne och vad hon var i verkligheten, så det var nog kanske det största ögonblicket under min 30-åriga karriär i Viking Line, kan jag säga.
Ja.
Så berörde mest för att det hade varit så pass tunga år. Och att hela personalen hade kämpat och några hade bott i Kina och inte kunnat komma hem. Så det var nog liksom, och största delen av personalen hade varit dessutom permitterad, vilket var också väldigt tungt. Att vi sen kunde liksom få henne att komma igång igen, så det var en stor sak.
Mm. Jag kryssar själv med Glory, och det är nästan pinsamt att säga det här. 4 gånger i fjol med hela familjen. Alltså, den är alltså otroligt populär i mitt hushåll. Och då är min fråga så här. Ser ni det bland era gäster också, att den fortfarande är populär, och kan den förbli liksom lika lönsam och poppis, eller bör det dala det där nu att nyhetens behag är över och så där? Vad ser man för trender då?
När folk gillar nog Glory och mycket, vi har väldigt mycket svenskar där. Svenskarnas andel har ju också vuxit när hon är kvällsbåt från Sverige. Så det är trevligt. Då Greisen är kvällsbåt från Finland, och där har vi ju satsat väldigt mycket på finska artister. Grace har ju också hållit sin popularitet. Det finns de som tycker att Grace är absolut finare och de som tycker att Glory är finare. Jaha, ni vet, i fartygsvärlden.
Det finns alltid de som har fel. Det är alltid, ja.
Så att det där, jag tycker också jättemycket om Grace. Och jag tycker om alla våra fartyg, men i alla fall så folk har sina favoriter. Många älskar Gabriella också med sina balkonghytter.
Men har ni nu då, efter att ni delar ut det här, har ni råd så ni kan köpa ett nytt fartyg nu? Det vill jag veta mer om. Jag har namnet klart förresten, jag kommer just till det redan.
Bra.
Också. Alltså, när vi köper ett nytt fartyg eller bygger ett nytt som är det sannolika vi gör då när vi kommer dit. Så då har vi ju en kalkyl som vi tror på, och då ska ju det fartyget bidra till största delen till investeringskostnaden. Så visst, när vi behöver och är redo för det, så det den här dividendutdelningen förhindrar inte det. Mm.
Det måste nästan bli Viking Pride här, räknar ut. För det passar in. Grace, glory, pride. Ja, men det passar in i tiden när folk blir lite mer open-minded och så här. Så det...
Tänk alla trollfabriker, de kommer ju gå bananas på internet när de kommer.
Det gör de ju ändå. Så vad ska...
ja, vi ska lägga det bakom. Vi behöver inte köra någon namntävling.
Nej, exakt. Nu får ni inte ta det namnet, för då blir Jörgens man.
Men det är så, för jag har en liten spaning där. Alltså, det är sån här femordsgrej. Nästan alla håller på med sån här wordly nu för tiden, när man ska forma fem ord. Fem bokstäver som ska bli ett ord. Och så är det med Grace, Glory. De är fem bokstäver var det där. Och där passar Pride in. Sen är det faktiskt en händelse som möjligen ser ut som en tanke. Men de tre just nu tokigaste människorna i världen, de har alla fem bokstävers namn. Nu undrar om det sitter ihop. Har ni tänkt på det?
Nej.
Det Putin, Trump, Biden. Det var en liten utvikning, jag måste säga.
Jag tror du glömde foliehatten där bakom koffan. Det var som på 90-tal, alla rockband ska ha namn på tre bokstäver då.
Ja, just det, se där. Ja. Det fanns någonting. Ja. Nåja, det är om det. Fredrik, vad tänker du om den ekonomiska situationen? Man brukar alltid säga att Viking Line är ett genomsolitt bolag som i stort sett är utan skulder och som bestämmer själva. Det har varit någonting som har hängt med bolaget hela vägen. Är ni fortfarande där? Bestämmer ni själva?
Vi är där nu att vi bestämmer själva. Det gör det. Under pandemin såg vi att vi var i fara att förlora den här självständigheten, men det har vi korrigerat och vi ska komma i den situationen igen. Vi hoppas ju, eller pandemin var ju ingenting som man kunde påverka, men ändå.
Men ni hade ju begränsningar, ni fick ju inte betala ut den under ett tag där för att ni hade brutit mot några kovenanter eller vad det var. Ja.
Ja, det var inte det, utan det var det att vi måste ta statsgaranterade.
Ni måste ta statligt lån, så det.
Ja.
Mm. En sak som jag slogs av när man läser bokslut och tittar på balansräkning och sådär. Man pratar ju i offentligheten otroligt mycket om ert innehav i Rederi AB Eckerö. Ingen har ju undgått att ni har köpt in det där rederiet. Det jag slås av när man ser på balansräkningen, vilken otroligt liten del av balansräkningen det innehavet ändå är. Det är ju bara några få procent egentligen. Och så att man tänker så här, vad kan det vara, 3-4% av balansräkningen och sånt?
Mm. Ja, men,
eller mellan tummen och pekar. Ja, det är inte jättemånga i alla fall.
Nej, något sånt, ja.
Det är väldigt liten del egentligen. Och då tänker jag så här, om jag har i min balansräkning en aktie som utgör 3-4%, det är så att man liksom ligger sömnlös över den så där. Får det för mycket uppmärksamhet ett innehav i Eckerö? Alltså, tar det mycket av er tid, eller är det bara en liten grej?
Nej, så det kan inte ha mycket av vår tid, därför att vi har inte överhuvudtaget någon operativ relation med dem. På grund av att konkurrensregler och dylikt. Vad vi nu satte som målsättning, att när vi hade den här posten, så ville vi komma över gränsen för intressebolag.
20%,
och det var den målsättningen.
För då får ni ta in det i resultatet.
Då tar vi in det resultatet på, och det, det har ett visst värde. Mm. Sen måste vi nu då värdera hur vi går vidare, men nog är vi ju... Vi kommer inte att vara negativa till någon ägare som vill sälja oss ytterligare.
Okej.
Men ni är inte, är ni där, ringer ni aktivt runt idag?
Nej.
Okej, utan om någon närmar sig er, så då tar ni en funderare.
Ja. Mm.
Hur resulterar det där i verkligheten? Igår kväll vann Eckerölinjen Grand Travel Award. Lite näsligt, för det var före Viking Line och Tallink och Gotland och några till. Hur tänker ni där? Tänker ni, yes, bra gjort? Eller tänker ni...
Det gör vi. Vi har också vunnit det. Och det är väl absolut årets rederi. Men sen kan man ju tänka att det finns inte så många rederier, och de delar ut det ganska ofta. Så det blir lite... Nej, nu skojar jag lite. Men du förstår, årets rederi. Vi har också vunnit det, men det är ju fint. Och de jobbar ju bra på Eckerö. Så att vi åker ju själva där nu också ofta. Så att det där... på med säkerhet, så att
Och vi har, alltså.
Ja, det blir också så att det där, då de inte passar med någon annan tidtabell, så att vi har goda relationer till Ekerö.
Förr kunde man ju åka mellan Mariehamn och Kapellskär. Hur
det kom så där försiktigt.
Jaså? Ja,
kunde man det?
Det kunde, ja. Nej, men det kunde man ganska många år. Ja.
Hur ser ni på den nu? Har ni några nyheter från senast?
Nej, alltså, vi har inga nyheter från senast. Vi tittar på det, men man ska väl säga att det är nog högst osannolikt att vi skulle förvärva något secondhandfartyg för det här, utan vi måste titta på en lösning där man då helst kunde elektrifiera en sån avgång, och då, det är vi ju nog igång och värderar med olika intressenter i och varv och ja, vad heter det, kraftbolag, hur man kunde göra det, men det är ändå på en väldigt allmän nivå ännu, så vi ska se när vi kommer dit. Förr eller senare kommer vi dit, och jag tror att det här, när vi elektrifierar, så är det ju de korta rutterna som är aktuella. Precis. I första hand, och då kommer nog den här kortrutten mellan Åland och Sverige att vara högt uppe.
Men då pratar vi ganska många år in i framtiden, eller mer än?
Ja, det händer nog inte till sommaren.
Inte till sommaren, okej.
Okay. Man måste tänka, alltså när vi planerar nya fartyg, så har vi ett lönsamhetsfokus. Det är ju väldigt exakta kalkyler, och man måste ha också estimerat volymer för en sån trafik, och helst året runt. Det är ganska komplicerat att göra såna kalkyler, och vi vet ju att Rosella var ju inte lönsam under hela året, alltså hon var inte lönsam, och med en elektrifierad fartyg, så jag kan ju själv tycka att det skulle räcka kanske med ett kortrutsfartyg mellan Åland och Kapellskär för att få volymerna och få det att gå ihop. Alltså halva året går väl hyfsat, men sen har vi den där andra halvan som inte kanske är så lönsam, och sen har man personal, man tänker på det är svårt att anställa personal för kort tid bara också, så att det är många dimensioner i det. Men vi vet ju att den här Rosella-frågan dyker upp fortfarande, och vi vet att det är en känslig fråga på Åland, och vi förstår att man saknar linjen, det gör vi själva också. Men hon var 41 år gammal, alltså det att vi kunde sälja henne var väldigt tacksamt, för att hon skulle ändå inte kunna vara kvar här väldigt länge till.
Men när du säger att det räcker med en kortrutt, menar du liksom att det är för mycket med en som går mellan Kapellskär och Mariehamn och Berghamn och Grisslehamn?
Ja, det konkurrerar ju med varandra, ja. Till en del, så att om man ska ha volymer så kan man nog tänka sig att det blir att fylla två stycken året runt, nu talar jag om året runt, kan vara utmanande också måndag till torsdag. Du förstår vad jag menar, det räcker inte med 150 passagerare en morgon härifrån. Det finns många dimensioner i det. Mm.
Men det är sannolikt, alltså, på sikt så ska det vara ett fartyg, och så kan man diskutera vilket avgångshamn på Åland som ska vara aktuell, och då får Jörgen gå till Ekerö och berätta att det är Mariehamn som gäller.
Ja, jag kom på en detaljfråga som jag blev lite nyfiken på.
Men jag tycker faktiskt om Ekerö. Jag tycker till och med om vägen mellan Grisslehamn och Norrtälje i goda förhållanden. Ja.
Det här avtalet som ni har med Gotlandsbolaget. Jag kommer ihåg att jag läste någon gång att det gäller på 5 år ni har tecknat något sorts samarbetsavtal. Är det så?
Ja, det är 5 år. Men
med förlängning. Men ni äger halva fartyget. Vad händer efter 5 år om någon säger nej, men vill inte vara med längre? Ni äger fortfarande halva fartyget var, eller?
Ja. Det är, alltså, vi har ju satt en utmaning på oss själva och på Ekerö att då ska vi lösa den situationen.
Ja, ja.
Gotlandsbolaget.
Då ska vi lösa den situationen, och det var någonting som vi kom till under förhandlingen, att det här det är den rätta vägen att gå fram.
Det är under sådana förhållanden, Fredrik, som det är roligt att jobba som reporter på en tidning.
Jaha.
När sådana här kraschar då.
Ja, ja. Om det har gått jättebra efter 5 år, då kan man ju tänka sig att båda är intresserade av att fortsätta. Om det har gått katastrof, då blir det lite mer. Ska man bestämma vad man ska göra med ett fartyg som äger hälften av var. Spännande, men vi hoppas det går bra. Vi tror att det går bra. Vi vet att det går bra, tror vi.
Det finns nog, det är ganska märkligt, för det finns några fartyg som mer än andra väcker känslor, har jag märkt. Rosella var en sån. Mm. Det var ju ganska självklart. Mariella var också ett sånt som väckte känslor. Ja. Amorella.
Ja, jättemycket.
Amorella var otrolig. Vad gör det där? Varför är det vissa fartyg som faktiskt slår an?
No, Amorella var väldigt omtyckt, och hon gick ju på samma linje sedan 88 då hon kom i trafik. Och hon hade väldigt många sådana fartygsfantaster som tyckte om henne, och de kände personalen. Det var ju sådana som jobbade bara på Amorella under hela tiden. Så för en del blir det så familjärt. Och hon var ett trevligt fartyg. Jag tyckte också att Amorella var ett av våra finare fartyg. Så det blir ju lite sådär. Och Grace och Glory håller på precis på samma sätt att få sina... Eller Grace har det, men Glory också får sina fans. Så att det är en intressant grupp, de här fartygsnördarna och fantasterna.
De är
där. Och det finns många av dem.
Varför nämner ingen Ålandsfärjan i de här sammanhangen? Det tycker jag. Ja.
För att det var en parentes.
Ja.
inte för befälhavare Jansson som nu ska köra Birka Gotland.
Ja, han gillar den säkert. Mm. Han räddade ju den.
Han räddade den.
Han gjorde det. Jag kommer ihåg den eftermiddagen. Det var soligt.
Det var en sån tid när man var glad att Instagram och Facebook inte riktigt hade slag igen.
Precis.
Ja, just det.
Om alla hade kunnat börja skicka ut sina bilder då, det hade varit...
Ja, det var nära, för jag satt på Amorella och steg av klockan 14 med en pressgrupp som fortsatte med Amorella. Och sen hände det när jag körde bilen hem, så fick jag ett samtal, alltså klockan 14. Och så tänkte jag att nu är de där precis utanför och ser det här, min pressgrupp som fortsatte. Ja, det är en sån där eftermiddag man kommer ihåg. Ja. Det är aldrig tråkigt i det här jobbet.
Fredrik, om framtiden, ser du några omedelbara hotbilder? Är det någonting som du tycker att de inte säger som det är?
Nej, det ska jag inte säga. Jag är nyfiken på, har ni något nytt planerat eller nytt? Men hur ska ni liksom fortsätta locka ombord folk och få dem att trivas och spendera pengar ombord? Har ni några nya koncept eller grejer på gång? Hur ska ni liksom fylla fartygen och...
No, Birka Gotland kommer ju att vara delvis nytt nu med lite nya koncept och lite de här trafiken som är utökad till Visby till exempel. Och då är det ju främst svenska marknaden och den åländska marknaden som är där. Och sen att vi sätter in Cinderella, som sedan 2003 har varit i Sverige i kryssningstrafik, tillbaka till Finland och har målat henne rött. Hon har också en sån här grupp fantaster som kommer ihåg henne. Jag menar, vi hade ju i tiden ett sånt här megabröllop till exempel med 70 par som gifte sig på Cinderella, och vi har haft sådana, en stor artist i Finland som alla finländare kommer ihåg, han hette Kirka, han var en av de största i Finland, han firade sitt 50-årskalas en gång då hon kom från docken och inte var klar. Många har mycket minnen där. Goom-kryssningarna som var för studerande från universitet 4 dagar i rad. Väldigt många har träffat sin partner på Cinderella på de här studentkryssningarna. Så Cinderella lanserar vi nu ganska stort i Finland, att hon kommer tillbaka. Och hon har ju en fantastisk nattklubb. Hon har ju kanske den, om man riktigt tänker efter, en av de finare nattklubbarna av våra fartyg på flera våningar. Att där kan man ju ha alla möjliga konserter och liknande.
70 par som gifte sig, när var det här?
2001-2000, no, jag kommer inte ihåg exakt.
Det ska ju vara en lysande uppföljning som gammal tidningsman. Hur många av de här 70 paren kommer tillsammans?
Statistik. <Ja. skratt> I offentligheten hade det visats att ni har varit i Kina och pratat. Den frågan har vi inte ställt ännu. Vad pratar ni om?
I tidningen har jag åtminstone jag svarat på det. Men då när jag var där så talade jag om garanti ärenden avseende Glory. Men visst, när man är i Kina så då besöker man ju också andra varv. Så det är en stor mässa i Shanghai som vi också deltog i. Och det är alltid så att vi håller oss uppdaterade om hur varvsmarknaden ser ut när vi har möjlighet att göra det.
Hur ser varvsmarknaden ut just nu? Är det dyrt eller billigt?
Ja, det är ju nog dyrt. Men kanske inte så dyrt som man skulle kunna tro. Alltså den här. Men om vi ska bygga ett nytt fartyg i storleksklass med Glory så är det nog en väsentlig prisökning, åtminstone 30%.
Men Glory fick ni rätt billigt sist och slutligen?
Ja, det måste man ju säga.
har ni ändrat er syn på Kina någonting? Men om man tänker liksom, när ni beställde Glory så sågs ju Kina åtminstone i Finland som jag menar, en fantastisk samarbetspartner. Och det var, visst, man hade vissa dubier kring styre och sådär. Det där har ju ändrat på några år. Nu pratar man i senaste presidentvalsdebatten om Kina mer som ett hot och sådär och mot världsfreden.
Ja, då hade ju ändrat att då när vi beställde, då vi skrev på avtalet för Glory, då var vi i Kina och då råkade Kinas president vara i Finland och donerade de där två pandorna. Och då var det för dem viktigt att få det just den dagen. Det hade något symboliskt värde.
Så de där pandorna,
pandorna och att vi skrev avtal. För dem var det på något sätt när deras president var i Finland och vi var där. Och då ville de ha det den dagen. Man såg att det var bråttom på kvällen. Så att då var det var lite
alltså så.
Ja, det var så.
Det där har ni aldrig bekräftat förut. Fast vi har frågat det några gånger.
Ja, men det var samma dag. Ja. Vi har liksom underförstått det. För vi märkte att det blev lite bråttom i slutet.
Ja, men det minns jag, för den här kinesiska presidenten, han var från början guvernör i det området där ni byggde.
Ja.
Det
stämmer, ja.
Ja. Och de har sådana här symboliska saker som de räknar med. Som man...
Det var genialiskt alltså.
Men skulle det vara kontroversiellt för att bygga ett fartyg i Kina nu?
Nej, alltså det skulle inte vara kontroversiellt om man tittar hur de här alla, eller handelsflottan byggs för tillfället i världen, så bortsett från de har väldigt stora kryssarna, så är det ju Kina den dominerande leverantören. Men det som man ju måste hålla i minne att kan sanktionsomfattningen ändra under ett sånt här projekt, och hur ska man säkerställa sig för det, för att inte alla, om det skulle bli någon väpnad konflikt, men det ska vi hoppas att det inte blir. Men det betyder att man måste, vi måste med försäkringslösningar eller på andra sätt i så fall gardera oss för också den värsta situationen.
Nu det här är stor politik och handlar kanske inte så mycket om Vikna, men om man ser på var världens fartyg byggs idag, både militära och kommersiella, så är det väl Kina är väl dominerande tillsammans med Sydkorea och Japan. Vi i väst har ju egentligen tappat vår förmåga att bygga fartyg nästan. Vi bygger väldigt lite fartyg. Hur ser ni på det där? Det är dumt av oss.
Om inte man ser på de riktigt stora fina som byggs i Åbo.
Ja, precis. Men de utgör en ganska liten procent av totala volymen.
Ja, den expertisen finns där. Ja, nej, men det är sant att det har ju ändrat. Och tar man till exempel Ukraina har ju haft, de har ju byggt fartyg tidigare. Och det får man ju hoppas att någon gång i framtiden när kriget är slut, att där skulle det komma igång igen. Och vi har ju byggt Jugoslavien också, före detta, alltså det som hette Jugoslavien då. Men det är klart Kina, om man tittar på våra närmaste konkurrenter som nu i dagarna också lanserar fartyg, så de har ju också byggt i Kina. Och de svenska rederierna, fraktrederierna, det är på Donsö, de har också byggt i Kina. Så de flesta bygger i Kina.
Nej, alla bygger nästan där.
Sen tittar man på gröntech och gröna innovationer, där är ju Kina väldigt framgångsrika. De är duktiga på det här med gröna nya innovationer, kineserna. Och det måste man ge ett erkännande till dem. De är väldigt framåt i det.
Men sen kan man ju säga att, om du frågar, är det dumt av väst att sätta sig i den situationen? Jag tycker att det är dumt. För om vi tar exempel Grace, när vi fick offerter på, Glory, när vi fick offerter från Kina på henne, så visade sig att vi hade tre offerter som var likadana. Alltså priset var detsamma från tre olika varv, och det betyder att det är ju styrt från staten, och det är också subventioner i olika former som används där för att få över, eller för att skapa den här industrin där. Och jag tror inte att väst kan i längden se på utan att göra på samma sätt.
Nej, jag tror du har rätt.
En sak vi inte riktigt har pratat om, men vi ska småningom börja avrunda faktiskt, Fredrik, så du får förbereda dina sista frågor om du har några. Men vi behöver prata om förhållandet mot Finnlines. För konkurrensen, den marknad som ni är, där har ni varit några stycken faktiskt länge. Men nu har ni gått upp i särklass mellan Åbo och Stockholm faktiskt. Tallink börjar dra sig tillbaka allt mera. Tyder nog det mesta på. De säljer sina fartyg. De verkar inte ens riktigt entusiastiska mellan Tallinn och Helsingfors. Men det är möjligen ett tyckande. Men där istället Finnlines har kommit in och satsat rejält på trafiken mellan Sverige, Åland, Finland. Har ni märkt någonting av den konkurrensen än?
Om man märkt. Säkert har vi väl på fraktsidan sitter en del av det, men om vi nu tar exempel marknadsandel för resenärer eller passagerare på ID-trafikområde, det vill säga Åbo-linjen, så har vi fortsättningsvis och kontinuerligt 70% av marknaden. Och vad vi kan väl avläsa grovt på hamnstatistik, så inte är det många tiotal passagerare som är ombord på Finn-Sirius. Nu får vi se, nu kommer den andra igång här och antagligen till sommaren kommer det att vara en större volym som reser där, men att vi ser inte att vi inte skulle kunna hantera den konkurrenssituation som vi har med Finnlines.
Har ni rest ombord på Sirius eller ännu Finn-Sirius?
Nej.
Canopus börjar väl idag då? Nu?
Nej, vi har inte.
Okay.
Vi har ju andra
jo, det för
folk rest, men personligen.
Nej, jag har inte heller personligen. Nådendal ligger lite utanför Åbo. Jag kommer ofta inte till Åbo, så tar jag där direkt.
Hur tänker ni där? Ni har satsat rätt mycket pengar från början på att LNG-fiera Åbo och Stockholm. Ni var först i världen faktiskt med Grace då. Och så har ni gjort det med Glory. Nu betraktar man kanske inte LNG som lösningen för allt, men det är i alla fall någon slags mellanbränsle. Däremot så har de här Finnlines gått in för en helt annan lösning som egentligen är motsatsen till gröna korridorer. Hur tänker ni kring det?
Vi tänker ju långsiktigt att vi ser ju LNG som en sån här tillfällig bränsle tills vi får ett annat bränsle som blir fossilfritt. Och det betyder ju att vi kör ju med dyrare bränsle, de kör med heavy fuel oil och som är betydligt billigare, och sen har de satt in svaveltvättade scrubbers som man nu diskuterar både i Finland och Sverige och även väl här på Åland, att man så småningom vill avskaffa åtminstone open loop scrubbers. Det finns ju sen så här closed loop och så finns det hybridformer, men det är ju ganska omfattande diskussioner i hela Europa. Jag var på ett seminarium i förra veckan som Transportstyrelsen i Sverige ordnade, där deras infrastrukturminister uttalade sig i negativ bemärkelse gällande svaveltvättare. Han sa att han har tagit upp det i EU och han har tagit upp det i andra internationella sammanhang, att han liksom motsätter sig de här svaveltvättarna. Och vi ser ju långsiktigt att man kanske ska inte satsa på den, att vi satsar hellre på andra alternativ, och då på fossilfria bränslen som är då dyrare för oss än svaveltvättare.
Men bättre för miljön?
Ja, bättre för miljön är det. Alltså det är helt klart att heavy fuel oil, så det är inte många som kör på det mer längre.
Har ni skrubbar som bor på något fartyg?
Nej.
Fredrik, sista frågan tänkte jag.
Ja, jag vet inte. Kanske mer kör en reflektion än en fråga. Jag minns att jag skrev i någon Ålandshandel i en ledare att liksom, det verkar som att storföretagen kommer att hjälpa oss överbrygga de här lite tuffa tiderna. Det är liksom dålig byggkonjunktur och vissa småföretag har det tufft, men våra stora viktiga företag går bra, och det är ju så. Alltså Ålandsbanken gjorde sitt bästa resultat någonsin, Vikingarna gör sitt bästa resultat någonsin. Det innebär att folk har jobb. Och nu delar Ålandsbanken ut, jag vet inte hur mycket, kommer inte ihåg hur mycket det är, men Vikingarna delar ut mer än 17 miljoner euro. Det är de mesta tillfaller i Åland som man kan handla för och sådär. Och det här håller ju igång julen på Åland, och det är otroligt positivt verkligen.
Jag skulle vilja tillägga ännu här att det går bra för storföretagen, men sen har vi de här småföretagen på Åland som lider av administrationen kring skattegränsen. Och där har vi ju tillsammans med Eckerö gått in och bidragit med medel till Ålands näringsliv, och där det finns nu en skattegränsrådgivare och ytterligare en person som jobbar för att vi ska få underlätta det här, för vi förstår ju den här frustrationen som de här företagarna har med den här hela komplexiteten i det och det som det merarbete det ger, och vi kan inte annat än beklaga. Samtidigt behöver vi den här trafiken, att utan trafik till Åland så är inte Åland det som det är idag. Så att vi hoppas på att vi skulle kunna lätta på det här och att man skulle komma till lösningar. Och där är ju finska tullen en del och svenska sidan också. Och vi bidrar på det här sättet, men det är ju en ongoing fråga där politikerna också är inblandade. Men vi hoppas på att det ska bli lättare för dem, för vi har full förståelse.
Ja, jag vet att du har också ägnat dig åt den här frågan och varit runt och träffa olika former av högre tjänstemän för att få någon slags lättnader. Hur tycker du att du blir bemött?
Ja, jag blir ju positivt bemött och de försäkrar att de ska medverka till det, men de säger ju också att de är styrda av speciellt tullkodex från EU, och det är det säkert också fallet, men jag tror att den här, genom att nu försöka bidra till kompetens då på Ålands näringsliv och stöd åt små företagarna, kan komma ett steg vidare där.
Hur tänker du så här en vanlig dag? Du har ju att se till att dina aktieägare är nöjda, att de får en rimlig utdelning, att era anställda har det hyggligt. Känner du också ett samhällsansvar?
Ja, det, men jag uppfattar att det är en del av samhällsansvaret att svara för just det här.
Men jag tänker just på det som Fredrik sa, att de stora företagen så har en lite annan roll. Att ni...
Jo, visst känner vi det, att vi ska bidra till samhället med generera skatteintäkter, och vi hjälper till på andra sätt när vi har möjlighet att göra det. Till exempel som det här nu med skattegränsrådgivningen.
Det är lättare att hjälpa till med sådana saker när det går bättre. Om man ja. Tvingas spara, då går det inte.
Det där, liksom. Nej, det är just det att därför gör vi det nu. Mm. För att som etablerade och förhoppningsvis aldrig komma i den situationen att vi behöver värderat, kan vi fortsätta med det här.
Vi har ju engagerat oss mycket i den här Ukraina-frågan också, där en annan sak, om man talar om samhällsansvar, så har vi ju vi har möjliggjort väldigt många hjälpförsändelser till Ukraina och deltagit i olika aspekter gällande kriget där och stött dem och träffa Ukrainas ambassadör ganska många gånger också, så att där försöker vi också hjälpa till.
Mm. Plus att ni fortfarande är stor sponsor på Åland av alla möjliga evenemang. Den kanske har minskat över tid, det vet, har jag verkligen ingen aning om. Men nu ser ni väl fortfarande det som en slags corporate investment att vara med och...
Ja,
vi gav ju 70 000 till Stormskärsmaja till exempel, filmen.
Just det, har ni sett den båda två?
Tre gånger.
Tre gånger?
Visst mjukna man av den alltså?
Det. Ja, det gör man. Jag har haft gäster, men jag har tre gånger har jag sett den, och ingen gång var tråkig. Alltså, jag ser nya dimensioner i den. Det är en fantastiskt vacker film. Och jag tror att det blir jättebra reklam för Åland. Det var en bra investering, och vi var väldigt glada med att kunna vara med, och vi hade pressgrupper med och titta på när de filmade, och finländarna har ju hittat den här filmen, och är det någon melankolin i den? Jag har funderat mycket på det, för de gillar den verkligen. Jag har inte hört någon.
Men det är säkert att den är så otroligt sorglig som man blir liksom knäckt på när man tänker på den.
Inte den så sorglig. Nej, den är mera glad.
Det var den näst sorgligaste filmen jag sett i mitt liv.
Den gick om Oppenheimer i helgen.
Ja, det var, förvånar mig inte. Stormkraftsmaja är bättre än Oppenheimer. Men den är ju hemskt sorglig.
Nu är den lite vemodig, man får ändå sån här, någon slags... Ja.
Det här är intressant alltså, för den är inte mest sorglig. Den är egentligen fylld av komma igen.
Ja, det är
jag
det.
Tror jävligt den är, så måste man resa sig och gå vidare.
Det är ju barn som dör och grejer.
Det är en del av sånt livet, Fredrik.
Ja, nej, men den träffar mig ganska mycket. Det handlar om en barnfamilj som bor ute liksom, på en vindpinnad liksom, bergsklack. Jag kände igen mig själv i det där.
Men hon köpte ju ett fartyg till sist. Hon blev ju redare.
Så kanske jag ska köpa Cinderella.
Ja,
det ligger
liksom exakt. Det är nu som det läger.
Ja. Just det här med samhällsansvar och sånt. Alltså jag tänker, era underleverantörer också. Ni har säkert en del på Åland.
Ja,
ja. Ja, det har vi mycket. Ja, det har.
Levererar.
Ja, det är viktigt.
Ja.
Och så är ni med och sponsorerar IFK Mariehamn. Har ni lagt in där att ni förutsätter ett ligaguld i år? Nu undrar jag bara.
Nej, men det borde vi kanske.
Vi får göra det. Vi ska tala med Dan Mikkola så han får ordna till det.
Det är lika bra att man sätter kraven.
Nej, sen, min poäng med det där med krångliga resonemang sist var att liksom många kan ju gå runt och önska eller så här, vara lite missunnsamma mot storföretag att det går bra för dem. Men det blir ju ännu värre om det går dåligt för dem. För då kan de inte spela den här positiva rollen i samhället, och då blir det riktigt knäppigt det där. Så att, ja.
En bra avslutning. Vi ska just avsluta med de vanliga hyllningarna som vi alltid gör. Men först vill jag också säga tack till Jan och Johanna för att ni har kommit hit och berättat om resultatet. Jag tror vi har berört alla frågor.
Jag vill bara säga grattis. Det var ett lyckat år får man säga.
Faktiskt. Ja, tack, bra jobbat. Grattis.
Tack.
Det är dags för veckans hyllningar. Johanna, idag är det du som får börja.
Oj då. No, jag funderar på det här när du sa igår att jag ska hylla någon. Så jag skulle vilja hylla alla de som jobbar med personer med funktionsnedsättning. Mm. Och det finns en bakgrund i det. Vi har ju talat här om fartygsfantaster och nördar. Och på något sätt har det under mina år ramlat sådana tre unga män som är fartygsfantaster med olika funktionsnedsättningar som jag har regelbunden kontakt med. Där är en sån här ung man i Åbo, han är 30-årsåldern och han ringer åt mig varje måndag 7:30. Det har han gjort i 9 år.
Underbart!
Och sen har jag en pojke med Down-syndrom som brukar alltid hälsa att befälhavare på mejla och så skickar han hälsningar och så vill han att hon tar bilder från Gloris brygga och skickar åt honom, det har hon gjort. Och sen har vi en ung man i det där Göteborg som åker med Gabriella helst en gång i månaden. Och då vill han att jag nummerbokar vissa hyttar åt honom. Om jag har tid så gör jag det. Och han åker ganska ofta för han älskar Gabriella. Och han brukar också ha kontakt. Och på något sätt så när man är riktigt, riktigt stressad och då ringer den här Sebastian 7:30 på morgon. Han ringer annars också, men nu har jag måste säga att han får bara ringa 7:30 måndag morgon. Måndag morgon, för annars ringer han hela tiden. Så på något sätt så får man en annan känsla för hela livet när man pratar med de här herrarna, unga herrarna. Så jag skulle vilja ge en eloge till alla de som jobbar med de här. För de brukar berätta också åt mig om sina, där var de bor på sina hem, att hur snälla folk är med dem. Så en eloge till alla dem.
Vilken underbar hyllning. Det här blir inte så lätt att överträffa. Ja,
jag funderar, ska jag hylla Alexander Stubb? Man får göra två. Alexander Stubb, ja, jag tycker att han vann inte på Åland, men vi kommer att få en väldigt bra president där. Jag träffar på honom och har haft att göra med honom under den tiden när han var EU-parlamentariker, och jag tror väldigt mycket på honom. Sen den andra som jag tycker vi ska komma ihåg och vara, hylla, det är Mats Löfström. Mm. Som till slut tog modet till sig eller kom till det att nej, jag ställer inte upp, jag fortsätter med Polen. Och det är också värt mycket.
Det är faktiskt sant. Alla människor kan göra en felbedömning. Men det är hur man hanterar det efteråt som räknas.
Ja.
Det här är starkt, Fredrik. Så jag har svårt att tro att du ska kunna.
Jag har tre som jag väljer mellan. Jag tror jag tar den lite fega vägen här. Nej, men jag skulle vilja hylla IFK Mariehamn Hockey.
Just det, de är sköna. Mm.
På tal om att resa sig det här med, oavsett om man är Stormskärsmaj eller Vikingland som gör en ny emission. IFK Mariehamn Hockey var lite på dekis här för ett tag sedan. Det var obetalda istider och det var lite annat, allt möjligt. Och nu, de fyller Islandia helg efter helg och de kan stiga till division 2, vilket är deras största framgång någonsin. Och de är ett föredöme i att skapa engagemang bland sina supportrar i lokalsamhället med hur de är på matcherna, sociala medier och allting. Många borde spana på IFK Hockey hur de gör och ta efter.
Sådär. Faktiskt.
Ja, de är jätte duktiga på att skapa engagemang och gör det roligt att gå på hockey. Man blir sugen att gå dit. Det är så lång kö bara när man ska dit. Det är så mycket folk som vill och det är alltid fullt och sådär.
Men de har skoj också. Jag känner en kille som gör mål där, Benny.
Ja.
De har jätteskoj.
Ja, det är liksom skoj och glatt och trevligt och framgång och allting kring hela den här föreningen. Så stort hyll till dem. De har gjort ett otroligt jobb under det här året. Helt fantastiskt.
Ja, nej, då tar jag och sänker det här lite. Men jag har till vanliga nivåer igen nu då. Det här kommer från det blå. Jag tänkte faktiskt säga, ge cred till kammaråklagare Carolina Wislander. Som inte är så lätt att förklara, men igår beslöt hon sig för att inte inleda en förundersökning kring hur Estonia sjönk. och det här har en liten bakgrund, för jag hörde till dem som blev rätt förtrollade av den här dokumentären som kom kring Estonia förut. En mycket välgjord som vann stora journalistpriser och som verkligen lyftes överallt. Och som
man... Den vann väl stora förvillarpriser, var det inte?
Ja, sen, men den vann stora journalistpriser. Och jag hörde till dem som faktiskt tyckte att det verkar inte riktigt vara rätt allting det här. Men nu har det gjorts en rad förundersökningar, en rad, vad heter det, undersökningar. Och nu landade det igår att Carolina Wieslander på basen av då utredningarna och haverikommissionerna i Sverige, Finland och Estland lägger ner alltihopa. Det finns inga tecken på kollision eller explosion. Och det här är väl en påminnelse till oss alla att det kommer lägen när man måste släppa saker och gå vidare. Och det här är nog dags att släppa det faktiskt på precis alla sätt.
Mycket bra.
Men jag bara måste också tillägga det att för ett år sedan, det här var ganska roligt, så satt vi och poddade om er och ett resultat då. Då lyfte jag faktiskt en ny podcast i Sverige som handlade om dynastin, om Stenbecks sfären. Den vann också Stora journalistpriset. Så nu finns det en chans att det ligger lite risigt till framöver. Ja,
det var ju roliga rubriker kring honom, kammaråklagaren. Det var kammaråklagaren tar inte upp Estonia. Bra. Låt henne ligga.
Alla Göteborg journalister gick in i sån här, vad heter det, stabsläge. Tack för ett fint samtal. Ni har en trevlig helg och en fin fredag och kämpa på framöver.
Ja.
Fredrik, vad säger vi?
Ja, vi säger tack och förlåt.
Tack och förlåt.
Tack.